Nu hastigt närmar sig den stora dagen då Jesu brud intar Jerusalem. Snart nådar vi den sista stundens dagen. Hon skall få resa till sitt nya hem, till harp och fe med segerpalm i handen. Hon sjunger Guds och Lammets nya sång, och alla vi som tillbad Gud i anden skall vara där i evigheten låg. Nog föll tårar ner för brudens kinder när här på jord i prövningar hon var. Men som du vet, när dessa tårar strömmar, det var för Jesus skull på smärtan bort. Till harp och fe med segerpalm i handen, hon sjunger Guds och Lammets nya sång, och alla vi som tillbad Gud i anden skall vara där i evigheten lång. I staden sjöng där inga faror lurar, skall bruden bo i härlighet och prakt. Den helt omgiven är av jaspis murar. Vem kan förstå Guds underbara mål? Till harp och fe med segerpalm i handen, hon sjunger Guds och Lammets nya sång, och alla de som tillbad Gud i anden skall vara död i evigheten lång.
Jag håller ju på i Apostlagärningarna och kommer fram här nu till det 11:e kapitlet. Ni vet vad som hade hänt förut här. Det var i 3 kapitel här. 8, 9 och 10. Då talas det om 3 liksom specifika omvändelser. Det var den här etiopiske hovmannen Filippos. Han var i Samarien, och Samarien hade tagit emot Guds ord. Det var väldig väckelse. Men Filippos, han hörde Gud säga till honom. Han var så skärpt. Gud sa, du ska gå ut till vägen som leder från Jerusalem mot Gaza. Ja, den är öde. Ja, en öde väg. Det var ingen folk där. Man går dit. Filippus, han gick, och då kom den där etiopiske hovmannen. Kom med sin vagn, med tjänare och allting. Och han satt och läste Bibeln. Det var en man som hade liksom gått över till judendomen. Han hade varit till Jerusalem för att tillbe Gud. Och Gud, han har ju omsorg. För vad var det Bosse läste? Vägen går genom Jesus. Den här hovmannen, han ville ha kontakt med Gud. Men han var tvungen att få bli undervisad om att vägen går genom Jesus. Han satt där och läste i Jesaja och förstod liksom ingenting. Vad handlar det här om? Och så kommer den där kanske inte så bra klädde Filippos. Det var så Etiopiens finansminister som kommer där. Jag tänker Anders Borg med svansen. Och han, Och ett helt följe sitter där. Filippos, en enkel man, han hör Gud säga, gå nära vagnen. Och han går nära vagnen. Och han får ett naturligt tillfälle och förklara för honom vad det betyder där i Jesaja, där han läste att Jesus gav sitt liv. Håmannen kom till tro, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han blev döpt. Och sen tror jag att den här mannen, han förde evangeliet till sitt hemland. Sen stod det om Paulus som andades hot och mordlust mot de kristna. Åh, de ska bort allihop i fängelse med dem. Han fick ett möte med Jesus på vägen till Damaskus. Blev omvänd. Ananias var lydig. Kom och la händerna på Saulus. Han fick sin syn. Hans ögon blev öppnade. Han såg, han kunde liksom det som stod i gammalt testament. Och plötsligt fick han ljus över och kunde direkt börja och berätta och bevisa att Jesus är Messias. Och sen var det den här Cornelius, en officer som hade befäl över 600 man, bodde där i Caesarea. Han var också gudfruktig. Han hade också liksom gått över till judendomen. Han gav allmosor. För honom blev en ängel som uppenbarade sig och sa till, skicka iväg ett par män till Jopp och det ska ni hämta en som heter Petrus. Han ska komma till er. Och här nu har Petrus varit där. Petrus, han hade aldrig varit inne i en hedning, alltså i en icke-judes hem. Hade han aldrig satt sin fot för lagen sa han fick inte blanda sig med andra. Men nu hade Petrus gjort det för att han för Gud förberedde honom. Han började med att bo i en garvares hus och det var inte vanligt för garvare. De var inte välsedda, de kom i kontakt med döda djur. Men han hamnade där, det kanske var enda bostaden som fanns. Och Gud påverkade honom genom olika saker. Och vi ska läsa här i Apostlagärningarna. Men Petrus var i alla fall in till den här hedningen. Och när nu Petrus kommer tillbaka och talar om det för sina judiska kristna vänner, då ska man tycka att de sa, wow, vad häftigt alltså, vad bra. Men nej, varför var du inte dem? Det får äkta väl, det var dumt. Det får du ju inte. De liksom, men då kommer Petrus och rapporterar. Och nu läser jag från 11 kapitlet. Det står så här. Apostlarna och bröderna i hela Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna att angripa honom. Det sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Jag befann mig i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick en sen syn. Något som liknade en stor linneduk kom ner, fäste sina fyra hörn, sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag noga såg efter fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama och kräldjur och himmelens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, stig upp Petrus, slakta och ät. Jag svarade, nej, nej herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen. Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sen drogs allsammans upp till himlen. Och se, just då stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea. Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga, skicka bud till Joppe och hämta hit den Simon som kallas Petrus. Han skall tala till dig och genom de orden skall du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala föll den heliga ande på dem. Alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den heliga ande. Och om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus, vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa: så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Gud skänkte åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Cornelius, han var from, gudfruktig stod det. Men han fick ett budskap, för Gud brydde sig om honom. Kalla på den här Simon, hämta honom, för han ska tala till dig ord genom vilka du blir frälst. Cornelius behövde ett möte med Jesus, och han fick höra talas om Jesus när Petrus undervisade om Jesus. Det var ju Petrus predikan. Cornelius kom till tro. Det får vi se som olika exempel på vad som händer. Och tian är en bra kanal om man vill se och lyssna. Ja, surfplattan går alldeles utmärkt att ta in det på om man har tillgång till ett bredband. Fungerar superbra. Eller datorn, eller om man inte har en parabol. Då kan man också få höra och se. Händer även idag. Jag fortsätter att läsa här nu, för det här är spännande. Det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanos. Alltså Stefanos, den första martyren, han blev ju stenad när Paulus hade stått bredvid och tyckte det här var bra. Så ska de tas. Han ville inte lyda Gamaliels ord som sa att vi tar ett lugnt med här, så kommer det att dö ut av sig själv. Men om det är från Gud kan vi inte stoppa det. Men Paulus tyckte vi ska fixa det här. Och när de stenade Stefanos, det tyckte han. Så ska det gå till. Han vakte kläderna. Men han fick ett möte med Jesus och omvände sig. I alla fall, de blev förskingrade. Och de kom till Cypern och Antiochia. Och Antiochia, det var då den tredje största staden på romartiden, som var i romarriket. Och den ligger där nere i sydöstra Turkiet idag. Och det där är ju oroligt nu, det vet vi. I alla fall, de kom ner till Antiochia, och det predikade ordet endast för judar. Det bodde många judar där då. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna, alltså till hedningarna, och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro, och de omvände sig till Herren. Och ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. Och den där Barnabas, det var ju han som hade tagit hand om Paulus när han kom till Jerusalem, och de liksom var inte riktigt säkra på om han omvänt sig eller inte. Och då tog ju han Barnabas hand om honom, och han presenterade honom inför Jakob och föreståndare för församlingen, och de tog till sig Paulus, va? Och Herrens hand var med dem, och stort ryktet. När Barnabas kom dit, han såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro, och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem hette Agabus. trädde fram genom anden och förutsa han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Så att nu kom då de tillbaka där till Jerusalem, hade med sig hjälp när det var hungersnöd. Jag läser en bit till, för det här är ganska intressant. Nästa fortsättning här. Nu är vi tillbaka i Jerusalem igen. Och då var det en Herodes Agrippa. Det var alltså en ny, han hette Herodes, den här ståthållaren också. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. För att den här Herodes, han var för judarna. Han var väldigt positiv till judendomen. Och det här som de kom med, det var, tyckte de inte om. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta vann bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Och efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus höll därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt för honom. Kommer ni ihåg någon mer som hade blivit bevakad med vaktavdelningar runt någon påsk? När Jesus var lagd i graven, de hade rullat för stenen, då satte de vakter före. Och vi ska se sen på en skillnad som blir mellan de vakterna som vakta graven och de här vakterna som vakta Petrus. Vad blir en någon avgörande skillnad där? Ska vi se. Församlingen bad uthålligt för honom, står det. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor. Och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom: sätt på dig bältet, ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verklighet, utan trodde att han såg en syn. Det gick förbi den första vakten och så den andra och kom sen till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand från allt det som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Och det är alltså Markus, det är han som skrev Markus evangelium. Han var med Petrus, han var där kanske ganska liten då. De var där och bad för Petrus. Och Petrus, han gick till det här huset där de då var. Och Markus, han följde med sin Petrus och var också med Paulus och de här. Men sen skrev han Markus evangelium. Han gick i alla fall till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallas Markus. Det var många församlade och bad. Petrus, han bultade på porten och en tjänsteflicka som heter Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. Och det sa till han, yes, yes. Gud släppte ut honom. Nej, du är tokig, sa det. Men hon höll fast vid att det var så. Då sa det, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta. Och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att det skulle föras bort. Det är alltså underförstått. En vakt som inte gjorde sin uppgift, det var dödsstraff. 16 stycken. Men vad hände med de här vakterna som vakte Jesus sten? De blev inte ens straffade. För att de hade ju liksom, de fick bli mutade. Alltså, säg att någon rövde bort dem medan vi sov. Så där syns ju liksom att det var inte riktigt. Här var de här somna på sin post. De blev straffade med döden, alla 16. Så var det då. Därefter lämnade han Judén och for ner till Caesarea och uppehöll sig där. Herodes lyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. Det var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Och den där kungliga skruden, det skriver den här Josefus som var en historieskrivare, inte Bibeln. Att det var en direkt helt i silver, så det var väldigt glans och blänkte bra. Va? Och han satte sig på tronen, ja, höll tal till dem och då ropade folket. En Guds röst är detta, inte en människas. Han upphöjde sig själv till Gud och det gick inte bra, för det får man inte göra. Då står det här att genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran. Han blev uppäten av maskar och dog. Och den där Josefus, han skriver att han hade magplågor i 4 dygn innan han liksom dog. Men det gick inte bra för honom. Han förhävde sig. Och det är inte meningen att man ska göra det. Nu har vi kommit nästan till slutet på 12:e kapitlet. Men jag tycker det här är ju intressant alltså. Och just det där skillnaden, vad hände med vakterna? De ena blev inte ens, fick inte ens en reprimand för att de hade liksom, och de här andra stackare, de gick det inte så bra för. Men det här ingick i Guds plan. Och församlingen bad och ja, trodde inte riktigt på att kanske på bönesvar. Och när Petrus kom då, nej, det kan inte vara han. Men det var han. Han var fri. I vår tid, minns ni, för något år sedan, det var ju en kines som åkte runt, som hade suttit i fängelse i Kina, och då hade det hänt något liknande med honom. Yn hette han. Han hade suttit i fängelse i Kina och ja, bara att han kunde gå ut, porten öppte sig och det kom en taxi, han hoppade in. Ett jättebevakat fängelse. Så det kan ju hända. Sen kanske inte behöver hända här hos oss än. Men i alla fall, oavsett nu, det ligger ju i Guds hand. Och vi får be efter hans vilja. Och för be en mirakel i vår tid. Jag tror vi ska be en gång till för dina pojkar här. Att de kommer i kontakt med människor som har en levande gudstro, en levande tro på Jesus, så att de kan få en hälsning från honom och liksom att de får vända om. Kära Jesus, jag vill be för de här pojkarna, barna, som det som var upp framlagt här, det här bönämnet. Jag ber om ett, att de ska komma i kontakt med människor som har fått en levande tro på dig Jesus, som kan visa på vägen, som kan visa att det finns, det behöver inte vara hopplöst allting, utan människan har ett värde oavsett situationen. Jag ber Jesus att de ska få en fast grund att stå på, få ett möte med dig. Och jag ber att vi allihop ska få ett större kraft i ett möte med dig Jesus, så vi går härifrån styrkta till både ande, kropp och själ. En hälsning från dig Jesus. För vi tror på en levande Gud. Och jag tackar dig för att du fick säga det, att jag är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till Fadern utan genom dig. Att du är enda vägen. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Nu hastigt närmar sig den stora dagen då Jesu brud intar Jerusalem. Snart nåda tiden sista stund är slagen. Hon skall få resa till sitt nya hem. Till harp och spel med segerpalm i handen. Hon sjunger Guds och lammets nya sång. Och alla de som tillbad Gud i anden skall vara där i evigheten lång. Nog föll tårar ner för brudens synder när här på jord i prövningar hon var. Men som du vet, när dessa tårar strömmar, det var för Jesus skull hon smärtan bar. I staden sjö, där inga faror lurar, skall bruden bo i härlighet och prakt. Den helt omgiven är av jaspis murar. Vem kan förstå Guds underbara makt? Till harp och spel med segerpalm i handen hon sjunger Guds och lammets nya sång. Och alla de som tillbad Gud i anden skall vara där i evigheten lång. Amen.